Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon. Hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon.
Tack.
Äntligen måndag.
Ja.
Bam! Så en jävla bra dag.
Känner du så även fast Fabbe är i studion?
Ja, så det är en liten uppförsbacke.
Ja, fan, men jag saknar Robin.
Man saknar ju Robin.
Och, det är jag med.
Ja.
Ja.
Men jag säger så här, tack så mycket för att du var snäll där. Vi ska vara snälla mot Fabbe. Jag tycker det är väldigt kul att du är här.
Tack.
Du var ju väldigt lång tid i utlandet, ja. Australien. Om du ska säga en grej som sticker ut i bevakning och synen på fotboll jämfört med Down Under och här, vad ska det vara? Fabian Ahlstrand ska säga, han jobbar hos oss, så att det är liksom ingen gäst vi har här.
Oj.
Så.
Bevakning på fotboll, säger du?
Ja, men hur man ser synen på... Finns det något taktiskt? Finns det någonting?
Jaha, nej, men det är snart att det inte finns något i Australien. Alltså, det finns ingenting.
Nej.
Och fotbollen är så liten. Så förvånansvärt liten.
Mm.
Och det märker man väl nu.
Men den har ju ganska hård konkurrens från andra stora, som man kanske glömmer bort. Aussie Rules, cricket, rugby, ja. Och sen så Amrätt. Det finns rätt mycket annat som ska in där.
Ja. Australiens fotboll är enormt stort i Melbourne, där jag bodde. Och sen Sydney är ju cricket väldigt stort, tror jag. Rugby väldigt stort, så det skiljer sig från stat till stad liksom.
Jag fattar. Du, hur har din helg varit, Jesper Hoffman?
Den har väl varit bra, tycker jag. Det man glömmer alltid bort när man sitter på måndagar. Men även mycket fotboll igår söndag. Och var på plats på Friends.
Uppskattar du det? Det var ju för de som inte vet då, så var det då en av de absolut största spelarna i ditt favoritlags historia som la ner fotbollskarriären igår. Och det sjöngs och det firades och hyllades och sådär. Var du nöjd med själva liksom?
Ja, det får man säga. Det var väldigt värdigt. Otroligt. AIK Tifo hade ju verkligen bjudit upp med ett storslaget tifo i flera omgångar, både inför matchen och i halvtid, och sen så supportrarna som sjöng ju hans ramsa under stort sett hela matchen. Det var bara tråkigt såklart, dels med resultatet, men också att han inte har kunnat vara en del av AIK rent sportsligt den här hösten såklart, vilket han ju känner själv. Men det var väldigt mäktigt och mycket folk på plats, vilket var ju också fint. För det var ju, även om det fanns en fjärde plats att slåss om, men det är väl aldrig liksom, det är svårt att få folk att liksom gå igång jättemycket på det, utan det var ju främst för att det skulle tackas av spelare.
Det var ju en del om man säger, ja, men i vår kontext ganska stora spelare som slutade spela fotboll igår. Sebastian Larsson, vi har Lustig, om man bara ser deras karriärer, så har Ola Toivonen som tar sin match i skolan där nere. Det pratas om Marcus Berg eventuellt ska ha gjort sin sista säsong nu.
Borde de inte ha deklarerat det då innan?
Ja, men det
vore ju deppigt om han ska lägga av nu och så får han ingen avtackning. I och för sig kan man ju få en avtackning när man, ja, i premiären nästa år, men det är inte samma sak.
Nej,
Friendrich gjorde sin sista match också.
Vem?
Friendrich.
Ja.
Jönköping.
Ja, jo, ja. Precis. Och Carl Larsson i Sirius.
Han brände i straffet.
Ja, och det, men det är så jävla roligt för att dels så är det ju, han har varit med jättelänge och är lite grann av kultlirare. Precis som de säger, de får straff. Och han tar, och det är ju Lukic som var med i vår. Ja, stod i vår. Ja, Mäklaren, precis. Mm. För det var inte säkert, han visste inte om han skulle få stå. Det var ju en kamp om målvaktspositionerna. Mm. Men han fick stå. Straff, Carl Larsson får ta den. Och det är typ den sämsta straffen jag sett i mannaminne. Den är så dåligt slagen. Så att du vet, Lukic behöver inte göra någonting. Men ja. Då hittar domaren. Det är någon stackare som har sprungit in i straffområdet lite för tidigt. Då tar han om straffen. Och Larsson får en andra chans. Och då gör han, ja men ganska vet, bara lägger upp den exet. Mm. Och det är klart. Men han hade ju lite tifo innan. Och är ju verkligen en kultlirare. Mm. Och som liksom är ju lite också smårolig i mellan att jag nu tycker sig. Och så. Alltså det är en rolig herre.
Verkligen.
Som är lite tråkig när han slutar spela fotboll. Mm. Så här är det. Det är mycket som händer den här morgonen. Jag ska berätta om kanalbyten. Och det är någon kladdkakasdag och sådana saker. Men vi kan ju absolut inte liksom... börja dagen efter vi har avslutat en allsvensk säsong med att inte prata om de som har vunnit guld. Och det är en människa som är med oss nu, Anton Näström, som vi har aldrig träffats, men vi har snackat lite grann i sociala medier. Och inte trodde jag att det var jag som skulle behöva gratta dig till SM-guld när vi till slut skulle börja prata med varandra på det sättet. Men grattis till SM-guldet!
Tack så mycket! Det är värme att höra.
Berätta bara hur känslan är när du har, ja men ni har stängt säsongen och det är ni som är svenska mästare.
Ja, jag vet ju inte hur det ska kännas i och med att det är första SM-guldet då. Det känns fortfarande lite overkligt och det känns som en jäkla lyx att kunna ha avgjort säsongen innan sista omgången också. Så man har kunnat njuta hela veckan. Och igår kunde man bara sjunga för full hals och ändå inte vara nervös på något sätt. Det var det är en helt magisk känsla att få landa i.
Men du, Anton, då sa ju allt och alla från klubbledningens sida. Men ikväll, då blir det fest. Nu ska vi fira, det är hela klubben, tillsammans med supporterna. Alla är välkomna till kooperativet. Och... sen började jag notera rätt många besvikna röster och rätt många som tog till Twitter för att liksom vädra missnöje mot hur det här var skött. 70% av platserna, sa de då, var till sponsorer och andra liksom, ledare eller VIP-människor då, som det så fint heter. Medan då så många sa att vi som har stått här varje match och det har varit 700 på plats och det har varit 800 på plats och 1000 och så vidare. Vi kommer inte in, vi får stå och köa. Hur stor smäll i nyllet eller magen var det här på folk?
Nej, men det var väldigt speciellt. Jag kom dit, jag och min kompis, vi var där typ 6:10 tror jag. Och klockan 18 skulle de släppa in. Samtidigt så har jag en kompis som bor precis, har fönstret ut mot det här kooperativet då. Så han sa, det är 150 meter kö nu, och tänkte, ja, men de börjar väl släppa in då. Och sen började det surras lite i kön om att, fan, vi kommer nog inte in alltså. Det är bara sponsorer och man måste stå på listan.
En klassiker.
Ja, det känner ni säkert till. Ja.
Och ganska ofta får man ta ett varv runt kvarteret trots att man står på listan.
Ja, liksom, jag tror det var ett skämt. Det kändes verkligen som att jag var någon helt annanstans än på mitt lags guldfirande. Så jag köpte inte det. Sen började jag se att det trillade av, om man nu kan kalla det så här, profilerade supportrar. Liksom folk som... verkligen kan klubben utan och innan och sådär. Och de gick därifrån och var vansinniga. Då började jag fatta att det blir alltså ingenting. Och som du sa, David, man gick in på Twitter och kollade. Då var det ju så här det var ju ett raseri. Så snacket där vi fick reda på i alla fall var att det var 650 platser. Och 400 av dessa gick då till de på listan. Det vill säga VIPen och sponsorer och så. Och... det är ju under all jävla kritik såklart. Och det här kommer de, kommer de få höra. Och det är inte jättebra för kanske ingen bra PR-grej direkt.
Nej, vad trodde de? De trodde inte ni skulle dyka upp, eller?
Ja, lite så. Ja. Det är det man undrar, vad de trodde. För att det är en sak att ha det så här. Det kan man väl, ja, inte köpa kanske, men det, så kan det väl vara. Om man vill ha guldfesten så får man väl ha guldfesten så. Men det är ju ett kommunikativt haveri, om du frågar mig då. Att säga att det är öppet för alla, så länge du är över 18 år, det var det de sa. Det är liksom välkomna förbi. Det var så de sa. Men det stämde inte. Det var inte till för alla. Utan det var ju en liten klick. Men jag vill också säga att jag såg att det var väldigt många som till slut kom in där. Jag vet inte hur, om det där förändrades senare under kvällen. Jag stack ju hem tidigare än så. Och väldigt många som hade kul, som jag unnar att vara där och fira med laget då.
Med Erik?
Precis. Framförallt med Friberg då kanske. Men ja. Nej, men så, alltså, jag undrar verkligen någon som var där och jag vill liksom inte ta ifrån deras glädje på något sätt. Men jag tror alla kan enas om att vi borde ha fler.
Mm. Jag håller med dig. Anton, grattis än en gång till SM-guldet. Och så hoppas jag ordningen återställt nästa år när vi är det bästa svartgula laget i serien. Och så kan ni harva på där nere.
Ja,
vi har gjort det i år, det var inget roligt. Så vi byter gärna tillbaka.
Nej. Ni har en bit kvar. Inte ens fjärdeplatsen tog ni. Det var...
Nej, tack för det.
Vi ville inte ha den med tanke på hur det såg ut.
Så att, vi vaskar den.
Ja, vaskar den. Vi vill inte spela någon jävla Europa. Vi vill inte hålla på med någonting. Om vi inte vinner.
Bra.
Ja, det låter rimligt. Ha en härlig vecka.
Tack så mycket. Tack
tillsammans. Hej.
All right, så här är det. Lite konsumentinformation innan vi rullar vidare. Vi byter kanal här på YouTube.
Just det.
Från med 1 januari tror jag är. Till en egen kanal som heter Fotbollsmorgon. Nu ligger vi på någon som heter någonting annat.
Dobba.
Ja. Så att det är bara att gå in där och prenumerera. Och gör det gärna på båda.
Ja,
för man vet aldrig
det skadar ju inte.
Nej. Och man vet ju aldrig vart Jesper dyker upp. Vi har med oss Alexander Axén som vanligt på måndagar. Och äntligen får jag väl jag säger att dartbutiken.se är med oss igen. Vi får inte betalt för att lansera dartbutiken.se, men vi gillar dartbutiken.se.
Då tror jag de hade blivit arga också, för det är dartbutik.se, eller hur? För att domänen dartbutiken.se, funkar den aktien?
Nej, det tror jag, eller det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag är direkt linad dit, så jag har ingen aning.
Om de vill att jag ska säga rätt så får de bella.
Ja.
Så enkelt är det. Varför vinner Häcken SM-guld?
För att de är det klart bästa laget, framförallt offensivt, från mittfält och framåt har de ju hur roligt som helst. Till och med ytterbackarna då var ju mer offensiva än defensiva, men lyckades få ihop försvaret på slutet. Och framförallt, bäst när det gäller, det är någonting som Fabbe inte vet vad det är, men det är ju alltså att man åker och tar de där 5 sista matcherna och gör det på det sättet, ja, då är man värdig, det är ingen snack om det.
Så är det. Men du... Vi pratade ganska mycket förra veckan om Häcken. Låt oss blicka neråt och fokusera lite grann på... Får man säga att det är någon jävla Houdini liksom, liknande verksamhet de håller på med i Degerfors? För det här skulle inte gå. De var ju ute liksom, avräknade. De hade inte laget, de hade inte poängen, de hade inte spelet och så vidare och så vidare. Och sen lyckas de undvika nedflyttning, kvalet och liksom landa in på säker mark. Jag är superimpad. Men vad är det liksom i deras liksom handhavande som gör att det här vänder? Vad ser du som de faktorerna som gör att de lyckas vända på säsongen?
Patrik Werner är ett geni med att hitta ny förvärv varje gång. De blir ofta av med deras bästa spelare och så får de hitta några nya under några stenar. Och det gjorde man nu också. Och Lagerbielke är ju ett genidrag. Alltså. Och sen också ge han lagkaptensbinden direkt. Det säger ganska mycket om de andra spelarna där borta. Kom in en 20-åring från frysboxen i Elfsborg och bara kliver in och tar binden. Och bara växer och avgör matcher på både offensivt och defensivt sätt. Faraj ska vi inte prata om också. Otroligt viktig. Sen så framförallt tränarna som jag vill hylla. Att gå från den här naiva, idiotiska fotbollen de höll på med ett tag för att de trodde att det var någon form av Degerfors fotboll till att börja fatta att man ska spela vuxet och att man ska spela allsvenskan, så måste man spela på ett speciellt sätt. Och där måste man ändå lyfta på hatten att de var så mogna att de kunde göra det. För det är inte många som vågar göra det, utan de ska hålla sig till sin jävla stil hela tiden fast det ser eländigt ut. Så måste jag ändå säga att det var grymt bra gjort av dem. Och 11 raka utan förlust på slutet. Det är lite samma som Häcken. De klev fram när det verkligen behövdes. Och jag tror alla tänkte att får de kvar så är det en jättebonus. Och då slutade de med att de klarar sig helt. Det är bara lyfta på hatten.
Vilket lag har varit årets besvikelse tycker du?
Jag hade innan säsongen Varberg och att de skulle hamna på kval. Och då kan jag sitta här och här jag fick rätt. Men det är inte så. Norrköping är ju en jättebesvikelse. Elfsborg är en besvikelse med tanke på vilket bra lag de har. Men har ju räddat upp den nu på hösten. Men under mitten där hade de ett en svacka som var otrolig. Men det är liksom hårt att gå åt Elfsborg. Norrköping är den stora, stora besvikelsen. Där ordförande går ut och säger att de ska vinna guld.
Det är ordförande och Fabbe som sa det inför säsongen. Fabbe sa också Norrköping guld.
Han sa att de hade en trupp för topp tre.
Och det hade de. Men nu snackar de mycket om guld också bakom kulisserna.
Nej, det sa jag verkligen inte. De hade en trupp för topp tre. Innan de sålde han striken till Kina.
Du glömde lite också att ett lag är inte bara de här offensiva läckra spelarna, utan det finns ju en defensiv man måste ha också. Ja, den har ju aldrig funnits i Norrköping den här säsongen.
Tog du in lite namn eller?
Jag vill kasta in ett lag och apropå liksom besvikelse och kanske den största relativt sett vad man lagt på truppen. Ja, Malmö är ju såklart liksom, de är en egen tävlan, men då kastar jag in AIK. Det vi fick ju höra både från klubbledning och spelare att bara vi skulle få in vissa typer av spelare då som sen kom in, då skulle de vinna SM-guld. Så bra var AIK. Och egentligen var det liksom bara liksom sista pusselbiten, så var det in med Gudetti nu, så nu sitter det. Det
truppen är inte...
Ja, men så var snacket från spelare och så vidare. Ja. Och sen får man den här säsongen då som svar på det. Och det har inte varit liksom en billig säsong. Det har kostat rätt mycket att liksom både plocka hem spelare och de som har funnits där och så vidare. Så att sett ur det perspektivet så är det ju osar ju loser utav AIK och deras säsong. Så att det är...
AIK är ju såklart ett av lagen som ska vara med där tycker jag också, men jag, liksom, det går inte att jämföra med Malmös fiasko.
Nej, jag sa ju det. Det var det exakt det jag började med. Ja, att de ligger på en helt...
Även att Norrköping också är ett större fiasko, men det är klart att AIK är...
Det beror ju på. Jag hade absolut inte Norrköping topp tre inför. Det var ju bara Fabbe som hade det. Men om man kollar upp det med det de säger då, Milosevic, Lustig, Larsson, Gudetti och allt vad det nu var, och de sa och Nordfelt, liksom nu alla de här hemma med de här spelarna, då är ju SM-guld. Och det är klart att de skulle kunna sätta mer tryck med sett till liksom de så mycket pengar de har slängt ut på spelarna. Så att, ja, nej. Där är AIK en av dem som faktiskt trampar helt snett.
Jag håller med Axel. Jag tycker Elfsborg kommer lite billigt undan. Jag tycker de har varit en flopp. Jag tror de skulle verkligen utmana toppen i år. Men, jag tycker de har också så här, om man tar...
Men kolla vilka spelare de har släppt under tiden. Det är någonstans får man säga det. Att de har ju, jag håller med dig Alex, att det blir någonting nästan så här. Där kan jag säga att det blir, inte så här förlorarmentalitet, men att de tokjublar liksom, och sen som de har haft den säsongen ändå som de har. Och gått in i liksom ganska djupa svackor på något sätt, där det liksom inte har flugit. Men de har ju ändå utvecklat spelare och de säljer spelare och de, liksom, det finns någonting som ändå känns som att det funkar i det hela. Så att där får man väl försvara dem lite grann. Studsar Helsingborg tillbaka eller?
Ja, men för de behålla det här laget så tror jag det. För att de gjorde en bra grej vid sommaren där ju. Lite sent, de hade ju en trupp för topp 10, jag fortsätter tjata om det, det var jag som var dum i huvudet och de var genier nere, och sen så när det var sommarfönstret öppna, då köpte de in 10 nya spelare som gick in i starten på en gång, så kanske att jag var nått på spåren i alla fall, men bedrövlig säsong, hamnade fel från början och kunde aldrig riktigt få liv i det där. Det är en viktig säsong för Helsingborg, för att publiken, nu börjar det bli lite sådär återtåget 4.0 och sådär, det är inget bra liksom, och gör de lite rätt saker nu, förändra lite på ledarsidan alltså uppifrån, så tror jag att de ska se tillbaka på en gång, för Superettan, just nu. Den är ju inte högsta klass.
Ja. Du, innan jag släpper dig, för vi ska prata med Patrik Werner alldeles strax, så måste jag stanna till lite grann vid Örebro. För de som inte vet det, så var det så att du var ju tränare för Örebro, lämnar, och nu ska jag göra en egen fultolkning så du får köpa den bara. Men du lämnar ju Örebro utifrån att ni inte riktigt var överens om framtidsvisionen. När du kände att du hade mer realistisk syn och liksom sluta med en fantasi att vi ska vara topp 5 och liksom Europa, utan låt oss etablera oss och liksom bygga en allsvensk lag och klubb i lugn och ro. Där lämnar du, Axel Kjell får ta över, och sen så börjar de sin resa mot visionen som faktiskt nu då slutar i botten utav Superettan. Och inför sista sekunden så är det så nära att Örebro kan hamna i ett negativt kval ner till Division 1. När du kollar på det som har hänt i Örebro, sen du lämnade, den här visionen som har varit, du fick ju rätt någonstans, och nu vet att du är en större människa än så som går runt och liksom är glad över Örebro och vad som har hänt. Men det fallet är ju häpnadsväckande också när man ser de spelarna de har haft i det här året i Superettan. Vad kan Örebro göra för att vända på det här så att vi inte... Ja, tappar de från elitfotbollen?
Ja, det är stålbad, pratas om här i tidningen hela tiden. Ekonomin är inte bra. Man gjorde en jättesatsning i år. Det har inte blivit någonting, det ser vi ju. Men som du säger, på pappret är det ett lag som... Det ska inte gå att inte bli topp 3 med det laget. Det är helt omöjligt egentligen. Och så hamnar man där man hamnar. Och är ju ett friläge från BP när 4 minuter kvar. Från att egentligen att det skulle kunna bli ett negativt kval där. Det är så mycket saker som har varit så dåligt, så jag vet inte var jag ska börja någonstans. Och liksom, man är så här, ytterligare så på sig som man är jättemånga i truppen igen, och man köper superrätta spelare, division 1-spelare. Det tycker Fabbe är bra, det tycker Fabbe är kul, men jag säger att då blir det ju på den nivån. Du har ju hyllat Seger hela tiden. Jag säger att om Seger spelar i ett lag så är man inget topplag, det är enkelt.
Nej, men vadå? De här Yassi och Hamad och de här...
Vänta. Nu får han prata.
Ja, så fort det är en Sollentuna-koppling så fort det är en Sollentuna-koppling så är de i bäst i landet.
Tyst. Alex pratar. Tyst. Fortsätt, Alex.
Kom ihåg den taken där, Fabbe. Jag sa till det där för flera år sedan, det vet du om. Nej, men alltså, det är ju så här... Det är ju så här liksom, försvarsmässigt har det varit jättedåligt under många år, liksom även på min tid, men det blev ännu sämre sen. Oskar fick årets spelare, fast han släppte in över 50 mål varje gång. Man köper unga spelare från andra akademier som ska ta kliv och så. Samuel Dahl från AIK har varit ett riktigt utropstecken, men samtidigt svårt att komma in och bära ett sånt lag som Örebro ändå. De hemvändarna, Yashin och Hamad, folk har liksom trott att de kan dra 4 och chippa in, ribba in när som helst, när det egentligen är hårt jobbande arbetare. Man tar tillbaks Björndal som har vräkt in mål ifrån Degerfors och VSK på Superettan. Man spelar inte en sån fotboll från honom, för han är ingen geni med bollen, utan han ska bara vara och buffra i straffområdet. Då slår man inte inlägg, utan då ska man börja om och ha någon form av jävla possession. Alltså allting har egentligen blivit fel, det där de har hållit på med hela tiden. Och ingen har tagit ansvar för det. Utan man har bara väntat på att någonting ska hända. Och så har de köpt in en ny ung spelare, någon sämre spelare, och hoppas hela tiden. Det är ingen som har klivit fram och sagt så här: vänta nu, nu blev det fel, jag ber om ursäkt. Och kanske lämna in nycklarna. Utan istället man bara kört in och hållit varandra om ryggen. Vilket har gjort att det är sorgligt alltså. Och då ska man komma ihåg att ÖSKs supportrar har bara växt och växt och växt. De har varit hur bra som helst. Till vilken nytta liksom. Så att ÖSK är riktigt illa ute. Nu ska man försöka få ihop en sportchef. Och man ska med inga pengar. Och man har en trupp som är eländig. Och man står i ett vägskäl alltså. Det är riktigt, riktigt tufft här. Och ingen pratar fotboll. Och de smickrar upp publiksiffrorna så att det blir upp till 1800. Fast folk som har gått där hela livet säger liksom att det fanns inte en chans att det var över 1000 pers. Så att de är en riktig uppförsbacke. Det betyder dock inte att man inte kan få fart ändå av det. Men det ska mycket till, och det behövs ett jävla jobb alltså.
Men du, du känner inte ett ansvar som son av staden och laget är där de är att på något sätt engagera dig?
De frågar ju aldrig mig. Jag har hjälpt många lag i Allsvenskan med till exempel några tips eller frågor om någon spelare eller hur tänkte ni, hur gjorde ni förr i tiden eller är den här spelaren kontra den spelaren eller sådana här saker som jag är ändå ute mycket på arenorna, man hör mycket, man får tips och sådär. De har inte frågat mig en enda grej. Så att som det är nu så måste nog alla som är där försvinna för att jag ska kunna få chansen att hjälpa till, tror jag.
Mm. All right, du, vi ska ringa upp Patrik Werner. Tusen tack för den här morgonen.
Ja, jag vill bara säga en sak här nu. Glöm inte min egen podd här nu, fotbollens Karlavagnen, Fans Corner Sverige, som idag går in på måndags grej, för vi ska jobba imorgon, jag och Per Hansson, på tisdag. Det är att man får ringa in och komma in med bra grejer. Jag förväntar mig att du ringer in, David Fjäll, för du har mycket tankar och sådana grejer. Och det här är ju för supportrar.
Det ska jag göra, och god morgon och trevligt att ha med dig. Tack.
Hör
för
om det är något.
Ja. Om du behöver hjälp med något.
Ja, du bara hör av dig. Du vet vad du har med.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Från en säng till en soffa.
Ja, och framförallt från ett landskap till ett annat.
Ja.
Och framförallt från en division till en annan, får jag ändå säga. Och jag menar, förra året, de som följde Allsvenskan såg ju då att Degerfors gick upp. Och sen kommer den här dokumentären, Allsvenskan, här kommer Degen. En som på något sätt stack ut på sitt sätt att vara sportchef var ju Patrik Werner. Och sen dess så blev, jag kan säga så här, jag började typ nästan hålla lite grann på Degerfors efter den. Och även då liksom på det sätt som Patrik Werner sköter sporten och liksom hur han hanterar tränare och alltihopa. Med det sagt så satt jag då och kollade lite grann på, eller ganska mycket på, Malmö och Degerfors igår, och det var ju så äckligt spännande och nervöst, och då har ju liksom inte jag samma närhet som Patrik har till Degerfors. Så jag satt lite grann under matchen, Patrik, och tänkte så här: om jag känner så här, hur fan mår du under den här matchen då?
Ja, det var tufft.
Lite mer kan du utveckla dina känslor där.
Nej, men det har ju varit, hela året har ju varit jobbigt liksom. Vi har ju fått en ny chans som vi har tagit och gjort fantastiskt bra. Så det har väl känts så här många matcher, men det är klart att det var lite speciellt igår, för det var ju liksom slut eller inte efter en sån match. Och ja, det var jobbiga sista övertidsminuter där, men jag trodde han skulle lägga till ännu mer. Det var ju bara 6 minuter. Jag var rädd att det skulle åka upp en 10 eller något där. Då hade det varit ännu jobbigare.
När Christiansen får det här skottläget, straffpunkten ungefär. Tankar?
Ja, det var ju... Ja, jag stod nere i spelagången där. Och... Så jag såg inte helt ordentligt vad som hände. Men när jag såg det efteråt så var det ganska nära, kan man säga. Och... Men på något sätt har vi förtjänat lite tur. Jag tror vi hade 8 eller 9 ramträffar de 4 första matcherna som inte gick in. Så alla säger att det ska jämna ut, och det kanske gjorde det nu då.
Du, en grej som jag tänkte på under matchen var också att ja, men vi har varit inne på det. Du har lånat in spelare, de har kommit under säsongen. Faraj eller Lagerbjälk och sådana saker. Men när man ser dem spela så var det ju att de hade ju liksom... där var det ju... slita för laget, för ja, men för klubben, alltihopa. Det fanns ju en bestämdhet och en insats i att liksom göra allt för att freda målet som det är inte ofta man ser. Hur har ni gjort för att liksom få ihop den här gruppen och känna så mycket för Degerfors och för varandra?
Ja, en bra fråga. Man får ju den där frågan ofta. För det första är det ju fantastiska människor och spelare som har kommit in, men på något sätt så tror jag de flesta känner av vikten av fotbollen i Degerfors, att man blir liksom påverkad på ett positivt sätt. Det är ju bra människor och det betyder ju så otroligt mycket med fotbollen i Degerfors. Jag tror att man känner av det när man är involverad i föreningen och man kan kräma ur lite extra, men framförallt är det ju fantastiska spelare och bra personer. Sen kommer ju de in, de har ju knappt förlorat liksom. Sen, vi är ju 11 raka utan förlust. Jag tror de var med Mjällby borta första och då skulle vi ha vunnit den matchen tycker jag också, fast vi förlorade den med 2-1. Så det är klart att det har blivit självförtroende också. Alla har jobbat hårt, vi har fått ett flow i alltihop, så det är många aspekter som påverkar det, men ja, fan, det har varit kul i alla fall i höst kan jag säga.
Ja, jag förstår det. Men nu har ni lyckats lösa det då, 2 säsonger i rad i sista omgången. Vad tänker du framåt här? Nu börjar ju ditt arbete inför säsongen 23. Vad ska ni göra annorlunda? Vad tror du att Degerfors behöver göra för att inte vara illa ute i sista omgången nästa år igen?
Ja, vi är värda att ha en lugnare säsong någon gång tror jag. Det har varit 3 år i rad nu det suger musten ur den. Men det är klart att vi lär oss hela tiden också. Jag är ju färsk som sportchef i Allsvenskan. Vi har tränare som inte har varit på den nivån innan. Då har vi fått erfarenhet och vi har ändrat mycket under året också som gör att vi kan ta lärdom av det. Men framförallt blir det ju nu kan ju Faraj är klar för AIK. Lager Bjerke ska väl tillbaka till Elfsborg. Så framförallt så måste vi ju hitta nya spelare på de positionerna och det kan ju säga inte det lättaste, men det är där det hamnar på mig igen nu. Och förhoppningsvis ska vi väl göra ett bra fönster innan säsongen nu så att vi slipper hitta på något på sommaren, men det har varit ju ruggigt lyckat sommarfönstret här och allt som har hänt, så just nu så ska jag bara ta några dagar och ta det lite lugnt.
Du, jag satt ju också tyckte det här. Ja, men sjuka grejer som kan då inträffa. Malmö, ni möter Malmö sista matchen. Erans liksom bygdens son Ola gör sin sista match där mot er. I mål står er förra målvakt. Alltså liksom hur var det? Det fanns liksom ändå de här beröringspunkterna mellan er och Malmö under matchen. Och liksom, ja, jag tror du fattar.
Ja, det är ju speciellt på alla sätt och det var ju bra att Ola hade spelat 2 matcher den där veckan och startat. Jag ville ju liksom att han skulle fortsätta på något sätt. Men han var ju utbytt där i 60. Det är klart att det är en konstig situation. Men jag vet ju också att Ola är en sån där som när han väl kommer innanför linjerna där så vill han ju. Han har ju den där mentaliteten i sig. Så man var ju liksom rädd att jag säger till våra spelare att reta inte upp honom på något sätt eller liksom skicka på honom en smäll så att det liksom blir något så han blir tjurig och grinig för då kan han sänka oss liksom. Men
blev du nöjd när Lagerbjälke sänkte honom i första då eller?
Ja, jag såg ju det. Fan, jag tänkte lugna ner i för fan och ta det lugnt istället med honom. Men det gick ju bra och det var nog speciellt för oss men framförallt för honom själv och jag tror det var skönt för honom att kliva av i 60 om det där och ja, ta det lite försiktigt. Han visste ju också vad det stod i Varberg och sådär, så ja, det var, jag tror när man summerar kvällen så var det ju en höjdare för liksom alla inblandade där. Det är klart att han ville säkert vinna för Malmös skull, men samtidigt så tror jag att han tycker det är viktigt att Degerfors är kvar i Allsvenskan är minst lika stor.
Sa han något efteråt?
Ja, vi pratade ju lite grann och det var väl liksom känslosamt för honom. Det var ju mycket uppståndelse kring, det var en fin avtackning och allt sånt, så vi pratade lite kort och nej, han bara gratulera honom till en fantastisk karriär och ja, det var kul på alla sätt. Det vart ju väldigt, väldigt bra för oss Degerforsare den där kvällen.
Du, sista frågan för den här morgonen då. Ni anlände Bosna 01:30 i natt. Hur sent blev det?
Ja, när klockan ringde ångrar jag ju lite grann att jag hade sagt ja till det här, men samtidigt så när man är så glad så studsar man upp igen. Men jag fan ska lägga mig några timmar igen. Jag kommer somna någon 04:30 tror jag.
Bosna. Ja. Mäktigt. Dit vill man ju någon gång.
Ja, verkligen. Dit måste
man. Ja, vad fan. Men, ni måste ju dit ju. Ja. Premiären nästa år, då ska ni dit.
Ja.
Med dig i så fall.
Ja, jag är med.
Tack. All right. Grattis. Vilken, ja, men det var en häftig upplevelse att följa er igår. Och så kan vi väl hålla kontakten och se hur bygget går under vintern. Från en gigant till en annan. Vi säger hej då till Patrik Werner och in. Bam! Liksom som en, inte ens en kroppsfint utan bara rakt i djupled. Olof Lund, välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Jo, det är bra. Jag förstår att Axén drog över. Det var därför jag inte fick komma in tidigare.
Axén började prata, jag vet inte riktigt var det var på slutet. Men han är vad han är. Vad tycker du om Degerfors?
Ja, men det är ju häftigt att de hänger kvar. Och att de på något sätt höll ut. Såg lite dramatiskt ut på slutet. Med att de fixade den där kriteringen på Malmö stadion. Nej, men det är väl häftigt att de hänger kvar. Det är ju gott om sådana humlor i Allsvenskan nu. Det är ju en hel hummelfarm. Mm. Känns som att det är många lag som överträffar förväntningarna. Och sen tycker jag det är synd. Skåne, att inte Malmö får någon motpol i Skåne. Att ingen av laget, att det är tre Skånelag i Superettan istället. Men talar lite om deras dominans där de liksom suger upp talanger överallt ifrån och har ju sina skolor faktiskt i hela Skåne och jag tror till och med de har en skola eller något samarbete med en skola i Landskrona, vilket ju egentligen är rätt otroligt. Men så att det är tråkigt som fan. Jag tror det är dåligt för MFF också att inte ha någon motpol och nära rival i Skåne.
Tror du vi kommer få se Landskrona snart i finrummet?
De gör otroligt mycket rätt, det måste man säga, från att ha varit riktigt nere i skiten med ett stort negativt eget kapital. En styrelse som faktiskt var lite inkompetent och där ju en styrelsemedlem försökte ta kommandot genom att dela ut 250 medlemskort till sina anställda för de skulle komma och rösta.
Snyggt.
Då när han blev avsatt så tog han ju en massa sponsorpengar och då fick de börja om från början. Efter det har de gjort jävligt bra. Många unga spelare, Melke Jonsson känner ju en del till, han har spelat, nu har han meniskskada, men tror de hade en start under 23 år i matchen igår när de slog Utsikten och blev ju sexa och efter en risig start och tappade ju många spelare till Allsvenskan. Så att de är på rätt väg, men hellre ett topplag, kanske något år i Allsvenskan, men de har inte riktigt strukturen för spelare i Allsvenskan.
Nej. Mycket lokala spelare, va?
Ja, men de är mycket lokala, mycket skånska spelare, mycket lokala spelare, mycket egna akademispelare och där har de ju, han som AIK tog, Tobias Celedon, han var ju 3-4 år, kommer från Vasalund, var i Landskrona, fick verkligen ordning på deras akademisatsning, så en klockren värvning från AIKs sida och det fattar man att de plockar upp. Men de kan nog vara med och utmana och jag gillar att de gör det utan att äventyra liksom klubbens resurser för under de år jag har följt BoIS sedan 70-talet så har det varit många gånger när de i princip varit konkursade. Jag vet, jag skickade själv in 3000 kronor av mitt studiemedel. Det var långt innan jag blev journalist för att
stötta. Idag har du kunnat skicka in 300 konstigheter.
Så att, klubben betyder så jävla mycket för stan. Så att tyvärr har man väl inte tagit vara på de yngre publikkategorierna så att de äldre har hängt kvar och de har blivit färre och färre.
Är du lika inbiten BoIS-supporter som du är Leeds?
Det där går väl lite, alltså det går ju aldrig att tvätta bort på något sätt, men jag följer ju bägge klubbarna. Sen bevakar jag ju inte Leeds. Det gör jag ju mellanåt Landskrona och jag skulle kunna dra upp ett antal nyheter som har varit jobbiga för Landskrona som jag har dragit upp och publicerat. Bland annat det med styrelseledamoten som skulle ha ut 250 medlemskort sina anställda. Men jag följer kanske inte riktigt lika nära. Jag läser HD som bevakar Landskrona regelbundet. Det hade jag nog gjort ändå. Och där får jag lite koll. Ser väl några matcher på tv. Jag har inte varit där sedan förra sommaren. Jag gick med Jonas Olsson och Claes Kronqvist. två riktiga legendarer. Det kändes stort.
Klas Djurgården, va?
Ja, ja, fortsatt i Landskrona men vunnit SM-guld i Djurgården och sen kom han tillbaka till Landskrona med i VM-truppen både 70 och 74. Allsvenskans mest utvisade spelare till Mats Rubartik om honom. Sprang som en kärring, sparkade som en kar, brukade det heta på 70-talet. Det var före MeToo.
Ja, verkligen. Jag tror att du till brukade det heta.
Ja, exakt, ja. Men du, härligt att ha det här, Olof. Alldeles strax så ska du dra till Qatar. Jag tänkte vi ska prata lite grann om VM, men först, jag kan liksom inte ha det här i studion utan att nämna den kritik som har riktats mot Svenska Fotbollförbundet och då i synnerhet generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, och det är en granskning som Expressen har gjort där det kommer fram missförhållanden då, säger anställda, före detta anställda, och att där klimatet kanske inte är det absolut bästa. Det är bristande ledarskap, inkompetens, svågerpolitik, grabbighet och en tystnadskultur. Jag ska bara säga det till de som lyssnar. Vi har varit i kontakt med Håkan Sjöstrand, generalsekreteraren, och han har hänvisat alla frågningar till förbundets kommunikationschef Andreas Jansson, och Andreas Jansson har valt att inte återkoppla överhuvudtaget, så att de kör ju den klassiken just nu. Hur ser du på det här, Olof?
Ja, men det är väl bra att Expressen gör lite, men om man har följt mig, ja, man kan gå tillbaka rätt långt, så har jag ju beskrivit ungefär samma sak, och vi har på Fotbollskanalen, vi hade medarbetarundersökningen, vi tillsammans med SVT, alltså för oss är det ju inget nytt. Expressen, åtminstone i Noah Bachners krönika, så framstår det ju som att Expressen har gjort något helt eget. I den första artikeln så creddade de också SVT. Alltså det här är ju, det är ju välkända problem. Sen tycker jag kanske att man kan ju inte klandra Håkan Sjöstrand för talangutvecklingen i Sverige, eller varför svenska klubbar halkar efter Norge och Danmark. Det är knappast Håkan Sjöstrand. Klart han har en liten del i det, men det är ju inte det han har påverkat. Däremot den andra bilden om en tystnadskultur, men den har jag skrivit om i över 10 år och blivit utskälld av både honom och av Lars-Håkan Lagrell och andra. Den tystnadskulturen finns inom svensk fotboll tyvärr. Och det är ju inte förvånande att Expressen i sin granskning, det är framförallt Karin Sörbring som har gjort otroligt bra granskning och pratat med väldigt många. De har oerhört många vittnesmål. Många är anonyma och tyvärr ser det ut så i svensk fotboll, och det är därför att man vågar inte riktigt gå fram. Å andra sidan så är det nog på många arbetsplatser.
Jag tänkte nästan komma till det, och framförallt när det blir sådana som är alltså högst upp på en pyramid, Svenska Fotbollförbundet eller om man säger medievärlden på TV4 eller vad det är, när man kommer upp där, så tror jag att folk, det finns en grogrund för konflikter.
Dels finns det grogrund för konflikter, och dels finns det också det här med taktik, att man kanske inte vågar gå ut. Att det krävs ju mycket för att man ska gå ut och kritisera någon öppet. Så det får man väl väga in i vågskålen. Och de hade ju, det framgick ju i Expressens text att de hade sedermera blivit kontaktade av Daniel Jonsson, som är en av Håkan Sjöstrands närmaste, som pratade väl om Håkan, och även blivit kontaktade av Marika Domanski-Lyfors under den här granskningen. Hon är ju landslagschef på damsidan, och där hon också ville ge en motbild. Och det är ju bra att det ges motbild, och även Håkan la ut ett inlägg på Instagram där vi såg alla från Pontus Kåmark och som de känner ju varandra från Västerås och liknande, som stöttar Håkan och står för Håkan. Sen kan man säga att Pontus Kåmark är ju inte på förbundskansliet dagligen, men han kan ju vittna liksom om att han är som person. Och man behöver inte vara dålig som person för att man ska ha hamnat kanske snett i förbundet. Problemet för förbundet har varit att Karl-Erik Nilsson har ägnat sig väldigt mycket åt Europa. Och det var i och för sig uttalat när han valdes 2012, och ersatte Lars-Håkan Lagrell. Då hade ju Sverige sedan 5 år tillbaka tappat sitt europeiska inflytande när Lennart Johansson hade blivit bortvald. Man hade ingen exekutivkommitté. Det var ett tydligt mål för svensk fotboll att Karl-Erik Nilsson skulle in i exekutivkommittén. Det tog 5 år, men han tog sig in dit. Men det har ju betytt att han både före och framförallt efter ägnat sig. Det har ju gjort att Håkan Sjöstrand, som rekryterades i juni 2014 och började i november 2014, har varit den som fått styra skeppet. Jag tror att den stora missen är när man försökte minska antalet distrikt från 24 till 6 till 8 i det som kallas operationssamverkan eller något sånt. Det försökte Håkan Sjöstrand köra in med lite konsulter uppifrån, ungefär som han agerade när han jobbade på ICA. Och då är det ju så att ICA må vara ett monopol eller ett oligopol, men det är inte en folkrörelse. Det går inte att göra så att det strandade helt, så att det, man skulle ta ett beslut om det 2022 på årsmötet, det är uppskjutet 2023. Ingen vet egentligen riktigt vad som händer med det stora projektet. Där brände han av många. Sen brände han av damlandslaget med bråket om pengar. Och faktiskt också herrlandslaget, eftersom han ju själv gick ut och tog cred för att damerna hade fått med när det var herrarna. Jag vet inte om ni minns när Andreas Granqvist efter han hade fått guldbollen var helt galen på Håkan, eller om det var 2018. Nej, det var 2018, förlåt. Det var när Vigga hade fått guldbollen. Men Andreas Granqvist var helt galen på Håkan Sjöstrand, för Sjöstrand hade sagt att jag har sett till att damerna har fått mer, när det faktiskt var herrlandslaget som hade skjutit till och avstått pengar. Så att han har ju bränt av massa allierade. Mm. Och sen gillar han att ta selfies med sina stjärnor. Det är inte sånt man vinner när det blåser mot. Då ser inte det bra ut. Han kallas ju för Mr. Selfie på förbundskansliet. Och det är klart att när det är motvind, då kommer det emot den.
Det som också var, jag ska säga, det jag tycker blir lite galet i den här granskningen, det är det du nämner, att ja, men satsningen på hur mycket man lägger på akademier och sånt där, det är absolut inte förbundet, utan det ligger under SEF, och SEF har ju en sportchef. De har ju liksom valt att organisera sig som så att vi går ihop tillsammans och vi utser en som ska driva det här och de här frågorna. Så rätt mycket av det är ju egentligen SEF och EFD-frågor snarare än förbundsfrågor. Jag har ju väldigt svårt att se att förbundet är nere i vardagen och liksom grotta med hur klubbar väljer att fördela sina resurser. Alltså, ska vi lägga mycket på A-laget eller ska vi satsa på ungdoms... Alltså, vet, det är ju ner på klubblagsnivå.
Ja, det är det ju. Det är naturligtvis så. Och jag menar, det är ju så komplext. Hela den här frågan. Och att man kan inte peka ut liksom en eller faktiskt bara fotbollsförbundets ledning för det ansvaret. Det ligger liksom lite bredare. Och det är ju ändå så att SEF har två representanter i fotbollsförbundets styrelse, EFD och EN. Alla är ju liksom inblandade i den här röran. Mm. Och det går inte att peka bara på det på Håkan. Men däremot finns det ju en massa andra liksom misstag. Sen tycker jag man måste lyfta upp, och det vet jag att de gjorde lite, men man måste lyfta upp att det är ändå de bytte Erik Hamrén mot Johanna Andersson. Just nu är inte det jättebra, men fram till det, han spelade in mer pengar till svensk fotboll än någonsin. Och man kan prata hur mycket man vill om att damerna ska göra sig eller så. Det är ändå fortfarande herrarna som är i loket. Och det räddade lite svenska fotbollförbundets ekonomi med de här pengarna från Ryssland, Nations League och sen ett EM-avancemang. Och sen får man ju också säga att när han bytte Pia Sundhage till Peter Gerhardsson.
Det blev också bra.
Ja, det blev en otrolig utveckling. Sundhage som hade försvarade sig förvisso till ett OS-silver. Men Sverige har ju varit mycket bättre, spelat bättre. Och där hade man ju också en effekt, så att säga. Så, ja. Det är komplext.
Och likadant där de skriver då att så många utländska spelare som är i högsta ligan på dam. Det är ju klubbarna själva som väljer att värva in spelare och liksom att man då relativt sett kommer efter. Så att det är komplext runt det
hela. Hur ser
det
ut ekonomiskt framåt nu då, med tanke på att vi har halkat efter sportsligt?
Ja, men det är ju klart att det är ju lite oroande för när loket har problem som landslaget har. Att skulle man missa EM 2024 så skulle det vara en riktig katastrof. För att man går inte till varje VM, det är man van vid. Men man behöver nog gå till i princip varje EM för att ta in de här pengarna.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och nu i och med att man dessutom trillar ner i Nations League grupp C, som faktiskt första året gav rätt stor vinst även fast man spelade i B. Sen hade man ju otur när man var mötte Frankrike, Portugal och Kroatien när man inte fick ta in någon publik. Men nu, det är också en jättesmäll. Så att, plus att ja, det är mycket som pekar neråt ekonomiskt, vilket också gör att ledningen får kanske ta lite tuffare beslut om man inte är överens om vad man prioriterar. Nej, de har en del att jobba med ute på kansliet, och jag tror att den som kommer som ny ordförande, jag tror den personen kommer byta ut generalsekreteraren, för det är rätt naturligt. Det gjorde Karl-Erik Nilsson något år efter han hade tagit över, så bytte han ut Lars-Åke Lagrells handgångne man Micke Santoff, som inte hade varit där jättelänge. Även så att det är ju inte omöjligt att tänka sig att, och därför kanske man kan misstänka att Håkan är lite extra pressad eftersom ett ordförandeval kan innebära det.
Vem tror blir ny ordförande då? Alla säger det är ju liksom en oerhört viktig, just den brytningstiden som svensk fotboll står inför.
Ja, och faktiskt som man kan vidga den med att RF byter förbundsordförande, SEF byter vd, har precis bytt ordförande två gånger inom loppet av ett år, vilket det visade sig att Lars Christer Olsson som var ordförande för SEF, han lämnar ju ett vakuum. Mm. Det blev Jens T. Andersson och Ove Sjöblom som fick 12 röster var, lottades Jens T. Andersson, han satt ett år, sen kom Simon Åström. Så att det är liksom, nej, det är lite oroande tider både för svenska idrott eftersom det inte finns några givna kronprinsar eller prinsessor, och samma i fotbollen. Jag tror att det är en kamp dels mellan distrikten och eliten. SEF hade nog sett gärna Jens T. Andersson, eller i varje fall en del av klubbarna, men man får inte glömma att det är distrikten som har makten, och jag tror inte att de vill ha mer inflytande från elitfotbollen. Mm. Alla känner väl till den motion som kom från Göteborgs fotbollsförbund där de vill ha en fjärdedel av SEFs pengar, spel och tv. För att de menar att det är vi som har försett SEF-klubbarna med spelare. Bara det jag tror inte det blir verklighet, men det signalerar liksom, det är så här svensk fotboll, den är otroligt polariserad. Mm. Bara det att SEF-valet slutar 12-12, alltså det finns ingen samlande kraft, och det finns det inte på ordförandesidan heller. Vi har ju skrivit mycket om det här, och jag visste ju att han som är valberedningens ordförande, Im Alm, han sa till mig 27 september har vi möte, de möter Sverige och Slovenien. Senast den 28 kommer vi gå ut med kandidaterna. Då ringde jag honom 27, sa han, vi har inte så många kandidater. Han sa till mig att de hade 3 kandidater.
Vet du vilka det var? Eller?
En ska ha varit Annika Grells, en ska ha varit Birger Jonsson som Västmanlands läns ordförande, eller Västmanlands distriktets ordförande. Det är de två jag vet. Men sen, då sa han att vi får skjuta upp det här till november, vilket spred lite panik i fotbollsrörelsen, för det insåg alla att det man hade varit oroliga för, det var sant. Mm. Det fanns inga tydliga kandidater. Så att det här är otroligt ovisst. När Karl-Erik kom så var det ju väldigt tydligt, det var han, Lars-Christer Olsson, även både Jörgen Eriksson och Susanne Erland som försökte utmana. Det var liksom tydligt, men Karl-Erik var liksom, hade greppet om det redan från början.
Mm, och också utpekar utav Lars-Åke. Och det är det som är så, alltså, du ska, alltså, det som ändå har varit, om man säger så här, att det är demokratiska val och det är helt öppet. Om man säger så här, Lennart pekade på Lars-Åke, Lars-Åke på Karl-Erik. Karl-Erik har ju missat att peka på någon. Om man ska hårdra det lite grann så. Det funnits en succession där på något
sätt. Ja, precis. Och där kan man ju säga att Lars-Christer Olsson pekade väldigt tydligt på Ove Sjöblom. Men där ju då halva SEF gick emot det. Mm. Eftersom det blev 12-12. Mm. Det där är ju svårt när man inte öppnar upp. För att det är liksom ett annat klimat idag. Att det är svårt med en valberedning som är den som ska sitta och bestämma. Sen har då alla parter i fotbollen, distrikten samt SEF och EFD är ju representerade i valberedningen. Men det blir ändå något slags tjuv- och rackarspel. Så att vi får väl se. Men det är ett otroligt viktigt val för svensk fotboll framåt.
Och förhoppningsvis kan de då kanske börja driva frågor som man ändå tycker skulle vara rimligt. Fler fotbollsplaner, alltså förutsättningar att spela fotboll snarare än att kanske sitta nere i Europa.
För det får man ju också säga, det var ju också något som klistrades på Håkan, och det kan man ju inte riktigt säga hans fel att det byggs anläggningar. Det är ju, städerna är bara som det är i Stockholm. Nu passerar jag Gärdet där man bygger 2-11.
Hybridplan?
Ja, otroligt. Okay, ja. Vilket ju är kul. Mm. Men det är ju det som behövs för att just det ska kunna bli lättare att spela fotboll. Och det är svårt för Svenska Fotbollförbundet att driva det.
Jag brukar säga det så ofta jag kan. När min dotter spelar fotboll på måndagar så är det 68 stycken spelare på planen. Sen så finns det ett gäng ledare runt omkring. Så att med föräldrar och allt möjligt där inne i den där lilla buren så är vi...
Det är väl inte ens en 11-mannaplan eller va?
Nej, det är här borta bara. Ja. Så att det är gott över 100 pers som ska då spela fotboll. Två utav lagen är 11-mannalag. Så att då är förutsättningen för svensk fotboll just nu i storstan. All right. Det här passar ju bra. Telia är ju de du jobbar för.
Det händer ibland ja. Att de äger mig. De ja. Styr mig.
Exakt. Så att det är ju kvällens höjder vi gör tillsammans med Telia. 19.30 då. Ny vecka rullar igång. Ja, det är pristävling.
Ordentligt drama igår kan jag säga.
Är du man nöjd vågar
inte. Nej, jag är inte alls nöjd. Man kan inte kanske man ska inte spoila, jag tror inte alla har
sett det. Det gjorde du för mig innan,
så. Ja, jag har redan berättat för Fabrik, men nej, ett otroligt drama. Ja. Säger bara.
Ja, det var enormt
ja, kanske. Men även om jag stört mig på individen i fråga så
är drama.
Blir det en tomhet ja. Efteråt.
Mm. Men nu har du spoilat ganska bra.
Åh, herregud. Mm. Ja. Nu spoilar jag. Ja. Nu fattar man.
Exakt. Det kommer hända mer grejer. Ja, den här säsongen är långt ifrån över kan jag säga. Det kommer smälla till. Ja. Låt mig säga så här att det kommer vara bangers hela den här veckan nästan. Oh, bam, 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 bam.
Har du ingångar i produktionen alltså?
Jobbar med det?
Jag som jobbar med det. Det är jag som gör alla tävlingar.
Herregud.
All right. Sen klockan 21 då, när man har lugnat ner sig efter smällkaramellen. Det behövs väl en timme ungefär för att den här Telia-streamen ska kunna hämta sig efter 19.30. Så är det Rayo Vallecano mot Real Madrid.
Mm. Är det Madrid derby?
Ja, det är ju det. Och Falcao spelar i Rayo Vallecano.
Hur mäktigt.
Det är häftigt. Mm. Så att den är ju tittvärd bara för det.
Tänkte han ska ladda upp inför VM, men han ska inte vara med i VM. Nej, de är inte där.
Nej, han är inte där. Så där har ni kvällens höjdare. Inget med myggan idag.
Nej.
Vi har gett honom, han brukar sig inte komma in, men vi har gett honom ledigt. Du, jag sa ju inledningsvis att det är inte lång tid kvar när du sätter dig på planet till Doha och VM i Qatar.
Hur har förberedelserna gått? Jag har lyssnat lite på Expressens VM-podd Mondial och de verkar ha lite struligt med visum och
jag har fortfarande inget inresetillstånd. Jag har en flygbiljett nu på lördag.
Mm. Men är det så att akkrediteringen och...
Först akkrediterar man sig hos FIFA. Det är inga problem. Jag har en akkreditering.
Ja, men den borde väl gilla som visum har väl...
Nej, så är det inte. Sen måste man söka visum och då ska man dessutom något som även om man åker dit som supporter eller hur man än åker dit så måste man ha deras Haya-app där allting ska finnas och då måste man dessutom visa att man har något boende och flygbiljetter och liknande. Det är väldigt kontrollerat, jag har faktiskt aldrig varit med om något så komplicerat och ännu så länge har jag faktiskt inte fått klartecken att åka in och jag såg Martin Schibbye, nu vill jag ju inte han jobba med VM men han vill åka till Qatar nu för att följa upp lite med gästarbete och så men har inte heller fått och är man intresserad av de här frågorna kan jag faktiskt säga Stora Nygatan 7 18.00 idag pratar jag om Martin Schibbye och hans kollega
med
Britsen.
Med Anna Tarsha Larsson.
Mm. Bägge av oss eller alla tre nominerade Stora Journalistpriset. Ja, ni säger ju inte det, så att då får jag säga det.
Ja, vi tänkte komma till det,
såklart.
Mäktigt.
Ja, så det är 18.00 ikväll om man är sugen i Gamla stan.
Men du har ju vunnit också, eller?
Nej, jag har aldrig vunnit.
Nej, okay.
Så du, jag har inte ens varit nära det här priset, David, det vet du.
Jo, på riktigt så är det så här, i min värld så borde det varit det. Och därför var det, jag säger det inte raljant, utan jag trodde verkligen att du hade varit nära eller vunnit.
Nej, aldrig varit nära. Så att därför var jag väldigt glad när jag blev nominerad.
Då kan du väl, om, när du vinner då så kan du säga till Mats Olsson att nu är du liksom förbi.
Nu tror jag inte jag vinner. Det är väldigt tuffa konkurrenter i den kategorin årets röst. Så att, det har jag gett upp. Jag firade nomineringen som en seger och sen går vi vidare.
Det är viktigt att fira. När man får chansen att fira så ska man fira.
Absolut.
Men du, vi har ju haft besök av Johan Esk här tidigare. Och han är en av rösterna då som höjer kritik mot att SVT och TV4 sänder mästerskapet överhuvudtaget. Och att man då, i och med att Qatar ägnar sig åt så kallat sportswashing när man arrangerar fotbolls-VM. Och att de vill använda matcherna till att ändra liksom, omvärldens bild av landet. Och det är tv-bolagen som serverar diktaturer med vatten, tvättsvampar och tvål genom att sända spektaklet. Håller du med om det här?
Nej.
Utveckla.
Så vitt jag vet, om jag bara tar DN och TV4, så har vi varit där nere och i så fall skitat ner dem betydligt mer än vad DN. Jag vet att de har varit där i höst. Men vi har gjort betydligt mer än DN när det gäller att avtäcka det här. Så att nej, jag håller inte med om det. Och det är ju lätt att liksom klistra på det. Varför sa, jag tyckte inte det liksom att Discovery skulle plockas av OS i Peking. Jag vet ju, Johan Esk hänvisar även till Robert Laul som tycker att SVT och TV4 ska lämna tillbaka rättigheterna. Och det konstigt nog tyckte inte Laul det när Aftonbladet sände klubblags-VM 2 år i rad från Qatar. En jippoturnering. Då var det inga krav. Alltså, det blir ju populism i det här också. Nu är det plötsligt Qatar och då ska det... Framåt sett kan det vara en problematik, och jag tror att man kommer att prata mer om det, vilka rättigheter man köper och vilka liksom, hur man gör kring det här. Men det är liksom ett vi sitter ju fast i ett nät på något sätt. Att, ja, men vi behöver ju jaga, SVT har ju tur, de får ju licensmiljarder varje år och de får ju välja hur de vill göra.
Skattepengar.
Ja, precis. Ja. Eller det är betalat för skattsedel, men det är väl ändå en licens. De får ju de pengarna. Vi är ju ett kommersiellt bolag som måste ju tjäna pengar på olika saker. Och då köpte man ett stort VM-paket där det ingick olika saker. Det ingick 2 dammästerskap, 2 herrmästerskap, 2 för-VM. Och sen har frågan om Qatar vuxit och vuxit och vuxit. Och då finns det de som tycker som Johan Esk och Robert Laul, och jag håller inte med dem. För det är ju tyvärr så att man... ibland behöver man ta hand om en världshändelse som ett fotbolls-VM ändå är, och försöka klä det i rätt kläder. Och jag tycker vi har gjort, jag säger inte att vi har lyckats, men jag tycker ändå vi har gjort försök genom att vara där nere. Lång ansvarsutkrävande intervju med VM-chefen, jag har inte sett det i DN. Alltså vi har ju ändå försökt, vi har varit där nere och ställt frågor till Peter Schmeichel. Vi har träffat migrantarbetare som har berättat historier.
Och jag menar, hade ni inte gjort det så hade ju många suttit som frågetecken. Vad är det som händer? Varför är ingen på plats för att berätta? Vad är problemet här? Ja, det har ju verkligen längst fram har lyst upp det här.
Och det andra är ju också att om man nu väljer att sända eller inte. Visst, man kan ju bestämma sig att vi lyssnar på Johan Esk och Robert Laul. Vi stänger ner verksamheten för just VM. Det här känns fel. För mig blev det så konstigt när vi liksom... Jag såg inte det här problematiserandet från någon sida när vi sände Rysslands VM 2018.
Eller friidrotts-VM från Doha.
Precis, som SVT sände. Jag såg liksom inte, utan plötsligt... Det är som att Qatar-VM har blivit något... Det är så mycket värre än allt annat. Och för mig är det inte det. Varför driver det inte DN att vi ska stänga Sveriges ambassader? Det är väl lika mycket... Jag tror att handeln med Qatar har större betydelse än fotbolls-VM. För att handeln kommer fortsätta även när fotbollen är sparkad. Och min bild, om man går ut och pratar med folk om VM i Qatar, så är det väldigt få som känner att det är ett uppputsat emirat. Utan de flesta känner, jag vill nog inte se VM i år. Allt jag har läst och hört om Qatar. Jag tror inte Qatars sporttvätt har funkat i Sverige. Åtminstone inte till fullo. Jämfört kanske till och med andra länder. Där man inte har den här journalistiken.
Nej, jag tänkte faktiskt komma till det. För att det känns som att det här är väldigt... Det är nordiska länder som driver på ganska hårt. Det ska mycket till innan... Gareth Southgate har liksom... han har kunnat prata ganska mycket. Sen så går han lite för långt. Och då kommer kritiken. Men det är liksom... Det känns som att det är väldigt knuten till de nordiska länderna, eller Sverige och Norge ska jag säga, inte Danmark.
Danmark har också haft väldigt hård debatt, och de hade en namnundersamling som ledde till att...
Ja, men det är stort, men förbundet kanske inte har gått ut och gjort en lika hård grej som Norge till exempel.
Nej, Norge gick längst. Men Danmark har ändå gjort så pass mycket att man liksom redan när de var klara för VM så sa sponsorerna att vi lämnar vår yta på träningskläderna till att ni får budskap om mänskliga rättigheter. De har de här dräkterna, en helt röd, en helt vit, en helt svart för migrantarbetare. Man har haft en faktiskt tuffare debatt i Danmark än vad man har haft i Sverige. Men det är ju de här tre länderna i Norden.
Jag tänkte bara, vad är det som gör att inte de andra hakar på? Vad är det som gör att vi är så moraliskt mycket mer liksom,
men det är tio länder i Europa nu som kräver att FIFA, som gick ut igår och kräver att FIFA ska skjuta till de här 440 miljoner dollarna, lika mycket som man ger i lagen i prispengar, borde man skicka in i en fond för migrantarbetare. Det är 10 länder, där engelska FA med och Tyskland så att det är väl 10 länder i Europa som driver den här frågan mer eller mindre aktivt. Resten av världen är väldigt passivt och jag tror tyvärr att det kanske 180 av FIFAs 211 medlemsländer så funkar sporttvätten. För att kanske deras journalistik driver inte åt det hållet. Man kan också säga att ja, men de kanske har annan syn på migrantarbetare. De kanske själva har migrantarbetare eller levererar migrantarbetare och de har en annan syn på hela den här frågan.
Vad är det Norge gjort då som är hårdare? Som granskar eller?
Nej, men Norge framförallt var ju när Guardian kom med siffror som sen ifrågasätts i filter. Men det är ju klart att det har dött människor i Qatar under, eller dött migrantarbetare. De kom i februari 2021 med en granskning. 6,500 migrantarbetare har dött. Då hakade norska fotbollsklubben Tromsø på deras
och vad sa filter att det inte stämmer, att det inte var så många?
Nej, precis. De menar att man måste titta på statistiken. Och jag aktar mig för siffror. Jag kan konstatera att det rör sig mellan 3 som FIFA säger och 15 000 som Amnesty säger. Sen beror det på hur man ser på det. Men då hakade Tromsø på. Det växte till en supporterrörelse i norsk fotboll. På årsmötet i mars så var det så laddat att man bröt ut den frågan. Så att man hade faktiskt ett extra årsmöte på sommaren 2021 för att rösta. Ska vi bojkotta eller ej? Och sen var ju Norge först ut i mars då när man mötte Gibraltar med tröjor och med budskap. Sen hakade Tyskland på, Danmark på, Nederländerna på. Det var de 4 länderna som gjorde det. Och sen röstade Norge. Och det var 2/3 tyckte de skulle delta. Så de har varit okay. I frontlinjen. Och de är mycket mer militanta än... Där går det ju hårt, jag vet någon spelare som skulle vara expert där klubbens supportrar gick åt honom, tyckte det var för jävligt att han var med där. Jag såg NRKs jurist, eller en som har jobbat som jurist, en av Norges högsta jurister som sa att han tappade all respekt för alla människor som överhuvudtaget hade någonting med Qatar-VM att göra. Och det kan man ju tycka, liksom att han tappar Norge, men för mig blev det liksom obegripligt. Det säger en man från Norge vars oljefond har stora investeringar i Qatar. Alltså jag får inte ihop det. Nej, jag kan inte skära ut Qatar-VM här och så hålla upp det. Fy fan, det här är för jävligt. Men jag ser inte det andra mönstret.
Men det är lite där jag stör mig också på lite diskussioner på Twitter bland supportrar till andra lag då, när de ska ge sig på Newcastle-supportrar nu och tycka att liksom ta avstånd från ett lag, sluta hålla på det här laget. Då tycker jag liksom om man håller på ett lag som har en rysk ägare eller från något annat lag i Mellanöstern. Är man med i cirkusen och följer det där, då är det ju svårt att peka finger, tycker jag, att vissa ska kliva bort.
Ja, och de här pengarna valsar ju runt. Alltså säg att om vi tar in Abramovic och Chelsea i ekvationen.
Tänk på vad du säger nu.
Så är det väl 50-60 miljarder som de här tre klubbarna, PSG, Manchester City, Chelsea, pumpat in i fotbollen. Och jag menar, det är ju intressant att när Newcastles Saudi-pengar köper Chris Wood från Burnley, köper Burnley en handfallare från Wolfsburg som direkt plockar en spelare från FCK som direkt då höjde budet så de köpte Amo från Hammarby. Det gick på några dagar. Samma med att Newcastle betalar Real Sociedad en massa pengar och 13 miljoner kommer till AIK. Det är ju rena Saudi-pengar. Alltså det är ju det här som gör att det är så himla svårt. Att ska man då från AIK säga att nej tack.
Kolla UEFA, Gazprom, hur många år har inte de pengarna tryckt in där?
Någon måste alltså, stoppa.
Det, men, så här, någon, och sen tycker jag liksom, det blir en viss skillnad. Jag försvarar ju inte Ryssland på något sätt. Men däremot blir det lite märkligt när Abramovic åker dit för någonting som Putin gör. Sen så liksom, har ju han varit en del av systemet ganska många år. Men att man då helt plötsligt... Alltså det som hände runt Chelsea i samband med invasionen... Ja, då borde det liksom samma konsekvenser drabbat rätt många klubbar om man säger inte fit and proper. Det blev liksom lite populistiskt och man får vara liksom lite försiktig också i det du drar upp nu med, på Twitter, hur man uttrycker sig och framförallt hur man ser på olika saker att så här...
Man får ändå slå fast att det var ju liksom underrättelsetjänster som pekade ut vissa personer vars tillgångar skulle frysas, och då blev ju han en av dem.
Jo, jag menar,
det var inte riktat mot Chelsea.
Jag förstår det, men det är inte en stat. Alltså, det blir en viss skillnad i om
fast det är ju en korrupt stat, ja, där man ju inte riktigt vet.
Nej, men det jag försöker säga, det blir lite förenklad liksom så här, att gå efter de här pengarna nu som de nu gick efter där. Det gillar de konservativa partiet ganska mycket när de kom in från Ryssland till England, och de har liksom byggts upp rätt mycket i samhället, så att det blir lite grann, helt plötsligt säger man så här, nej, stopp inte där, men i de som sitter underhus och överhus har varit ganska nöjda med att fått positioner och pengar.
Och det var ju intressant att nu när man kunde läsa Guardian hade ett avslöjande att inget land har pumpat in mer pengar i resor och gåvor till Members of Parliament
än Ryssland.
Nej, nu är det Qatar. Nu är det Qatar, så de har ju legat på för att köpa sig vänskap. Och jag menar, det är ju intressant att se makten som Qatar har. Tysklands inrikesminister var ju väldigt kritisk mot Qatar och upplägget. Ja, då är det ju så att hennes chef, Olaf Scholz, förbundskansler, var ju nyligen nere och ville köpa gas där. För de har ju blivit av med sin andra diktatur som levererade gas, Ryssland, det vill säga. Ja, då fick hon en uppsträckning, så sen var hon nere i Doha och tyckte allting var kanon och ska komma på Tysklands första match. Så att det pågår ju liksom.
Samtidigt som han är borta i Kina nu och försöker sälja 30% av hamnen i Hamburg.
Precis. Alltså nej, det är brutalt, och det är just det som jag tycker gör att de enkla svaren som typ lämna tillbaka den rättigheten eller något sånt är väldigt svåra för mig att balansera, för det är så jävla komplicerat. Vi sitter i liksom ett gytter. Men 24 februari 2022 får vi ta med oss, för att då tvingades idrotten ta politisk beslut, vilket man ju inte har gjort på många, många år, kasta ut Ryssland. Och det öppnar ju för problem till exempel med Iran. Då kan man peka på, ja, men varför agerar ni inte mot Iran nu i VM, med tanke på hur de hemska scener vi får följa från det landet.
Mm. Det är inte första gången heller, tycker jag, att man ska också lyfta liksom, så att man inte blir helt historielösa. Det är inte ovanligt i tiden att fotbollsmästerskap har hamnat i shady diktaturer. Alltså, ta VM 78 som du nämnde här tidigt. Det var ju en diktatur i Argentina där och då, som det pratades ganska mycket om. Men då, alltså, jag vill bara lyfta upp att det har hänt tidigare i världshistorien.
Ja, och sen är det i och för sig ju bra att man tar upp frågor till debatt. Och att man diskuterar det och att man liksom kan ifrågasätta det. Jag menar, jag behöver inte vara överens med Johan Esk och Robert Laul, utan man kan ju säga olika.
Har du någon gång varit det?
Ja, det har jag säkert.
Men inte som du kommer på.
Jo, det har jag säkert varit. Jag bara kom på. Jag bara menar att vi är så jävla konflikträdda på det sättet i Sverige att man liksom. Då blir det som att man är ovänner bara för att man tycker olika. Och det tycker inte jag det behöver vara. För att man har ju olika sätt att se på saker. Jag menar, Laul var ju av den skolan också att man väl inte skulle åka till Qatar, som ju Johanna Frändén liksom var först ut med att säga att hon tyckte att det var en gräns som passerade. Och vi har alla olika gränser, vad man vill göra, vad man inte vill göra och vad man tycker är rimligt och inte är rimligt.
Ska det bli lika kul? För både du och jag har varit iväg på mästerskap. Det finns ju en viss, man kliver in i den här bubblan. Hur påverkas din bubbla någonting över att allt som har varit inför?
Jag borde ju säga ja. Men det kan jag inte säga att det gör. Alltså, jag tycker alltid det är något speciellt med mästerskap och vara iväg, och jag gillar att vara iväg och jobba, och man bara ägnar sig åt jobbet. Sen är det klart att det här blir ett annorlunda mästerskap, och framförallt också väldigt osäkert, för man vet inte hur mycket kommer det som är runt omkring prägla mästerskapet. Hur intresserade är tittarna? Hur hanterar man liksom den balansgången?
Det tragiska är ju nästan varje gång mästerskap har varit lite mer shady länder, så har det ju funkat jävligt bra. Alltså rent arbetsflödesmässigt. Ryssland, när man reste runt där, för min del fungerade jättebra. Sen så är det ett stökigt land. Kina nämnde du tidigare där, liksom när de hade liksom, när du landade så blev det en du är inne i zonen liksom. Det är bara att traska runt. Det går att göra i sådana länder där man inte behöver ta hänsyn så mycket om liksom, invånarna. Och här blir ju en annan situation också där, ja men min Sydafrika, då kunde man ju säga hej då Olof, vi ses om några dagar för du ska åka till Rustenburg till exempel och vara så jävla långt bort. Men här är det en liten yta så att det, är ju, det blir ju ett helt annat mästerskap. Om man bortser från allt det annat så blir det ju ett mästerskap med den här digniteten, storleken på så liten yta. Undrar vad det kommer göra med känslan, upplevelsen. Blir det mer som ett OS kanske? Jag vet inte.
Nej, jag tycker det är svårt. Jag tycker framförallt det är svårt med hela den här. Liksom, blir det några protester? Är det någon som kommer våga? Hur kommer det behandlas? Kommer det komma supportrar som på något sätt vill ta ställning för LBTQI-personer eller på regnbågsflaggor? Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Och det är därför jag tycker också det är viktigt att journalister är på plats för att kunna skildra det. För att kunna se om det händer saker på läktaren. För det kan vi ju räkna med att dit upp kommer inte FIFAs kameror gå.
Förlåt att inte jag som Chris Härenstam och dra direkt på slutsynkring.
Nej, precis. Det är Marseille 2016. Ja, men det är ju de två exempel som finns. Marseille 2016 när man SVT inte var på plats när det blev...
De var ju på plats, men de drog.
Ja, de drog. Men då det blev kalabalik på läktaren. Eller ryska huliganer gick in och spörde skiten ur engelsmän. Och dit vändes inte UEFA:s kameror. Det missades helt. Eller liksom VM-finalen i Moskva 2018 när Pussy Riot hoppade in. Så är det ju inte så att kamerorna lägger fokus på det. Då är det ju viktigt att kommentatorerna är där.
Det sportsliga då? Kittlar det mindre än vanligt? Eller kan du se fram emot det sportsliga också?
Ja, lite mindre än vanligt kittlar väl det.
Men sitter du i Englands båten med mig, eller hur?
Nej, det gör jag inte.
Nu ska den hem. Nu ska den
när jag var yngre så satt jag i Skottlands båten för att det var många leadspelare i Skottland.
Vilka leadspelare har vi på plats nu då?
Vi har Rasmus Christensen i Danmark. Vi har Brendan Aronson och Tyler Adams i USA. Kanske någon av Rodrigo eller Llorente i Spanien, möjligtvis
Kors. Kan inte Summerville ta sig in i Hollands grupp då?
Nej, tror jag inte. Möjligtvis Kors i Tyskland.
Nej, jag lämnat Barca.
Rafinha, men fast jag, det är helt rätt, för jag räknar honom som leadspelare. Alltså, han har ju varit rätt kall nu.
Han började helt okej.
Han är ju med i truppen.
Jag tror att han startar för Brasilien. Han gjorde ju mycket mål i september.
Men hur går det med biljettförsäljningen?
Ja, det är också svårt att veta. Därför att jag hör polare som vill åka dit att det är svårt att hitta hotell. Det är oerhört komplicerat att ens ta sig in med just den här haja appen och man måste få ett biljettnummer, att om man ska köpa biljett liksom på, inte direkt av FIFA utan man ska ha en speciell match, måste man köpa av någon nasare och då måste man få det numret för att kunna söka inresa. Så att det är rätt bökigt och lite svårt att veta, och det är lite svårt att veta om arrangörerna de kommer fixa det här. De fick otroligt mycket kritik när de invigde finalarenan i september. Folk fick gå i värmen 50-60 minuter. Fanns inget vatten, fanns ingen mat på läktaren. Väldigt många sådana liksom barnsjukdomar. Och när det liksom ska komma in ett par miljoner människor till ett land stort som Skåne med, och 8 arenor, och man hoppas då på tunnelbana och liknande. Jag är lite rädd för...
Och dagliga flyg som bara shuttleflyg in till...
De ska ju dubbla antal... Det brukar vara 700-800 flyg om dagen. Och det är ju rätt vältrafikerat därefter, det är mycket folk som flyger ut till Asien via Doha. Nu ska det upp till 1500-1600 flyg om dagen. Så att det är mycket de ska lösa och som jag kan vara lite osäker på om de kommer att fixa.
Och fyrans bevakning då, är det bara du och Gusten på plats eller?
Nej, det är Lasse Granqvist, Hasse Backe, Hanna Marklund, Lena Sundqvist, två fotografer, Isak och Johan Tarland, en arbetsledare, Tobias Gedeskog och så jag och Gusten.
Mm, just det, kommentatorsparen är såklart på plats. Men du och Gusten kommer göra tätt i team har jag förstått som.
Ja, det tror jag också. Mm. Ja, men vi ska bara komma dit så ska vi lösa
det. Ska inte Frida jobba med mästerskapet?
Jo, hon och Anna Bolin är programledare här i Stockholm. Så att vi kör studio i Stockholm och med många av våra experter, Vicky Blomé och Kim Källström och Lotta Schelin och Micke Lustig tror jag också, Henok Goitom, om jag inte har fel för mig, jag är rädd att säga något namnfel. Så att de är programledare, Frida och Anna, och sen så kör väl, i varje fall tanken att vi kör lite mini-studio från Doha, kanske har lite gäster därifrån och försöka ta det här även liksom baksidan av, det, av problematiken och, eller baksidan av fotbollsfesten. Det är helt enkelt mycket det jag kommer ägna mig åt.
Man vill ju se uppladdningen från de engelska supporterna till exempel. Hur laddar de upp?
Ja, dels det. Sen vill man ju mäta de betalda supporterna som flygs in. 50 från varje land eller 40. Det har varit olika uppgifter. Men,
där ska du ner, Fabbe.
Är du med där?
Nej, han borde vara med där.
Allt betalt om man fick, men de ville gärna att man stannade hela turneringen och man skulle få hotell, matchbiljett och lite pengar att leva för.
Och sen gå runt och liksom sprida liksom Katars lov.
Mycket flaggor. Man ska göra
fota mycket.
David Beckham light. Det är lite billigare influerat än David Beckham.
Fy fan Fabbe, här har du, så slipper vi anställa dig. Det blir perfekt. Så kan du dra ner dit. Och så går du runt och säger så här, I love Katar mellanåt. Så är du hemma.
Det är bara att kontakta Katars ambassad. Den ligger i World Trade Center i Stockholm. Men det är bara de deltagande. Man vill inte säga, för så gjorde de i handbolls-VM 2015. Då erbjöd de också att flyga in journalister. Då skickade Svenska handbollsförbundet ut Katars erbjudandet. 10 svenska journalister var erbjudna att flyga dit. 3 veckor, allt betalt, rubbet. För att bara täcka VM helt enkelt. Och man kan misstänka att likadana erbjudanden har gått ut till VM.
Johan Flink på erbjudandet direkt då, eller?
Nej, Johan Flink var inte, nappade inte på det.
Katar 2 är det mest.
Jo, men då, de hade lite lösare regler för hur de kunde naturalisera. De hade bara 4 katarier med i laget. Annars var det ryssar och spanjorer och egyptier. Så de hade ju ett riktigt bra lag, krigade sig fram till en VM.
Var Dutjebaev nere?
Ja, var han där. Jag är för dålig på handbollen.
Det var ju typ en av världens bästa.
Ni får ringa Ekvall eller Johan Flink som har bättre koll. Men Flink, jag slog Flink på den nyheten om att
handbollen.
Ja, handbollen.
Ja, det är mycket mäktigt.
Ja, det var skönt.
Du, jag vill tipsa om en dokumentär som igår klockan 22.00 gick på SVT1. Eller den, då släppte de den linjärt, men den finns ju på SVT Play också. Det är ju om Qatar och liksom baksidan, de följer migrantarbetarna och hur de bor. När jag satt och kollade på den här så tänker jag någonstans att man pratar väldigt mycket om att det är viktigt att lägga mästerskap i såna här typer av länder för att få till en förändring. Jag tror ju faktiskt att för de här så tror jag det blir en liten förändring ändå, i och med att det sätts sånt ljus på deras situation. Att med den här minimilönen har gått upp lite grann. Att man har faktiskt börjat prata om att de kan faktiskt bara eventuellt organisera sig. Att det är liksom att diskussioner har kommit upp till ytan. Och så tror jag att de kallar för, om det var Kalifornien eller liten, något ställe där de kunde åka iväg och dricka öl som då kostade väldigt mycket mer än vad de borde göra. Och att katarerna kände till det. Så att kolla gärna på den. Men där får man ändå känslan om att med det jobbet som du gör. Som granskande journalist. Åka runt och berätta om det. Och att det blir den här diskussionen att vi sitter där. Jag tror ändå någonstans att det kan liksom förändra något. För de kan ju inte hålla emot. Alltså om vi bara var tysta och
jag hoppas...
så tror jag liksom inte att de hade blivit tvingade att förändra sig. Men nu måste de ju faktiskt bry sig om de här gästarbetarna på ett helt annorlunda sätt än vad de gjorde.
Jag hoppas det, framförallt hoppas jag att vi blir mer informerade, för att det är ju lätt att bara tänka Qatar. Så här är det ju alla länder i Gulfen, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten. Alltså de har lika dåliga värden på mänskliga rättigheter och de har migrantarbetare. Och då tycker jag att alla svenskar som åker till Dubai ska tänka efter, är det jag vill stå för liksom? Det kanske man kommer fram till att man tycker att det är kanon, men jag tycker jag hoppas man tänker efter, eller var är mina pensionspengar placerade? För det är en mängd av svenska företag som tjänar mycket pengar och vi har arbetstillfällen. Vi bygger delvis vårt välstånd på export ju i Sverige, och en del av export går till de här länderna. Ja, det tycker jag också man behöver tänka på, för det är så himla lätt. Jag tycker där att det blir liksom lite så Henrik Stenson, fy fan, den jäveln ska vi stena. Men liksom vad Wallenbergs har tjänat på handen med Saudiarabien är mycket mer än vad Henrik Stenson har gjort. Men det pratar vi inte lika mycket om, för att det blir, om det är för abstrakt eller om vi är rädda för Wallenberg, jag har ingen aning. Men någonting, det blir lite pöbelbeteende. Att jag säger inte att vi inte ska ställa kritiska frågor till Henrik Stenson. Vi måste kunna bredda frågan. Där tycker jag vi är för dåliga.
Roligast är ändå Golfförbundet då, som tar avstånd från honom. Men Race to Dubai.
Alltså, den där spoonen som det är eller svensk golfs mest kända slag. Han skickar upp en spoon från 250 meter som de har ju slagit på den stora tumman för såklart inom svensk golf. När han vinner då Race to Dubai och får otroligt stor prischeck.
Och det bizarra som jag tycker ändå är ju att man bryter partnerskapet med honom, inte på grund av Saudi, utan man menar att han spelar på LIV Golf som är som en superliga. För jag skrev en krönika i Dagens Industri om det här och då tog Golfförbundet kontakt med mig för de blev sura och tyckte att jo, men det är ju som om han var med i en superliga. Men samtidigt behåller de sin mediepartner som naturligtvis betalar pengar till Golfförbundet. Vad gör Viaplay? Jo, de var först världen att köpa LIV Golf, en golftour som inte har någon tv-spridning i USA på rätt många marknader. Men för mig är det helt, hur i helvete kan Golfförbundet fimpa en partner på grund av samröre med LIV Golf men behålla en som förvisso betalar pengar? Henrik Sten så hjälpte det bara till med juniorgolf och paragolf och sådana bra insatser. Ut med honom, men vi behåller de som betalar pengar. Snuskar han så blir det ju inte.
Nej, det är
fick
sjukt.
Du,
Nej, då, vi skulle träffas, ta en kopp kaffe och jag har föreslagit tider och sen har det bara dött ut. Jag tror det skulle bli ett klassiskt kvartssamtal med Golfförbundet och det tar jag gärna, men jag har inte hört.
Fan, jag jobbar med snubbe med, när jag gör Robinson. Peter Nygren heter han. Han är också från Landskrona faktiskt. Och ibland när man
hamnar... Jag är från Lund vill jag betona.
Ja, men okay. Du är från Lund, men han håller på Landskrona. Så där har ni er. Det är så kopplat. Ja. Och han älskar att bli dålig stämning. Han, liksom, han vill ju få till det. Jag älskar ju ett klipp som jag såg på dig, Olof. Då sitter du i någon panelsamtal om Qatar, tror jag är. Det var
Svenska Sportjournalistförbundet.
Ja, du och Håkan Sjöstrand.
Jag och Håkan Sjöstrand, en kvinna från Amnesty. Och så Halvor Ekeland från NRK. Och han som blev gripen när vi var där förra året.
Alltså där är ju du så starkast.
Det handlade om att vi hade enats om att FIFA stänger till, att vi har inte någon insyn. Och då bara vände jag mig till Håkan och sa att ja, men jag får inte ut papperna när ni åker till Qatar på träningsläger. För det fattar ju alla att de på olika sätt är finansierade, för annars hade de inte bott på Doas dyraste hotell. Och sista året så flög de ner Moldavien och Kosovos fotbollslandslag och förbund, för inga andra ville möta Sverige. Och de bodde också på Sheraton Doha. Jag tror alla fattar, och de förbunden sa vi är här på Sveriges bekostnad. Det tror jag alla fattar att Qatar är bakgrunden. Och jag vill ha ut de papperna. Ja, du säger, nej, men det är, du får lita på mig att det inte är något. Ja, men nu använder du exakt samma retorik som
exakt,
FIFA.
Det här är så bra. Ja.
Och då kom sen Halvor Ekeland in från sidan och berättade att i Norge så har idrottsrörelsen ändrat där. De lämnar ut mycket mer papper till journalister. Och då kan man ju säga att Håkan kom av sig.
Ja, och det tyckte du var väldigt bra information där då.
Det var intressant, jag visste inte om det.
Men det blev oerhört roligt.
Den var det 13 oktober. Det ligger på YouTube. Ja. Eller Johan Kücükaslan som älskar sånt, han la ut det på Twitter. Det är inte jag som har gjort, men han har lagt ut det på Twitter.
Fantastisk sittning ändå. Och om ni bara vill så här... Ja, men grotta är lite när det blir lite dålig stämning på scen. Och det egentligen så är det ju Håkan
men det
som
är
lite ställd.
Intervjun med Katargubben där.
Ja, Nasser Al-Khattar.
Ja, det är klassiker också. Det är ganska frostigt. Ja. Men Olof, han matar på.
Det måste man ju göra ibland om man hamnar i det läget. Även Peter Schmeichel var en fin intervju. Han först blev irriterad för att han trodde jag skulle fråga honom att Manchester United har sparkat Ole Gunnar Solskjaer. Och sen så började vi kring Qatar. Och han på slutet, du står bara här för att Sverige inte är kvalificerat.
Precis, du är bara
arg. Jag var bara arg för det. Det är en så jävla bra comeback utav honom. Man inte har någonting annat. Men du då? Vem är det sämsta när du blivit sämst? När du själv, eller någon gång när du känt själv så här, nu är det dålig stämning men jag bara fortsätter. Vilket tillfälle det?
Nej, det kan jag faktiskt inte komma på.
Eller blir du immun mot den?
Ibland så tänker man på, som i den intervjun med Nasser Al-Khattar, så var jag så mån om att göra intervjun och täcka upp alla vinklar och vrår, så att då tänkte jag inte så mycket på att det var dålig stämning. Men ibland så kan det ju bli... att man känner...
Kan du ha så här klump i magen inför en sån typ av uppgift? Ja, men liksom, vi vet ju med Fotbollskanalen och Victor Nilsson Lindelöf när han bojkottade den tid. Kan du känna då att när du tar ett impressträff att här är lite frostigt på förhand och lite stelt?
Absolut kan jag ju känna att det är frostigt och stelt. Mm. Det är...
Men det är inget som stör dig?
Ja, men det är ganska sällan. Ibland är det klart att man kanske någon gång tänker att man, var man ska gå in och inte. Men ganska sällan får jag nog ändå säga. Mm. Jag tänker ofta att man är ju ett representant för tittare och läsare och lyssnare. Och en del vill, inte alla, men en del vill ha svar på de här frågorna. Och just när det gäller Nassar Al-Khattar så fanns det ju en massa frågor som jag tycker var intressanta. Allt från myter till synen på homosexuellas rättigheter och liknande. Och som man ju ändå vill ställa. För jag tycker också att det var ju bra att vi fick intervjun. För då fick ju han säga att ja, men det är faktiskt ingen som är dömd för mutor kopplade till Qatar-VM. Utan de som är dömda i FIFA-skandalen är dömda för annat. Så att det finns ju en vinst på det sättet. Sen är det ju alltid tråkigt om folk blir irriterade. Men alla kan inte vara vänner hela tiden.
Men den här frågan har du säkert svarat på 1000 gånger. Men tycker du bevakningen och granskningen av Qatar-VM har varit för medioker bland dina kollegor i...
Nej, men jag där exkluderar inte jag mig själv, utan jag tycker att vi, och jag är en del av det, vi var för dåliga på det tidigt. Men det kan man även säga internationellt. Internationellt var det mycket snack om värmen och
årstiden.
Ja, årstiden lite så. Men det var... Sen kan man ju, å andra sidan kan man få ge journalistiken lite tid innan de fick fram de här grejerna. Men jag är förvånad över att vi var så passiva i början och att vi i Sverige var rätt passiva på många sätt. Och det kan man ju ta allt från Roman Abramovic till Abu Dhabi-köpet av Manchester City. Idag är vi ju mycket bättre, så att jag exkluderar inte mig själv där, utan det är hela... Det är alla som har varit kring fotbollen, och där har ju framförallt vi som har ett ansvar ganska brustigt.
Så jag tycker det är intressant det här med Henrik Sten som exempel. Det är ju verkligen toppen av isberget. Mm. Men du nämner ju så mycket andra delar som har koppling till Qatar. Och det, jag menar, det kanske är liksom okunskap från oss att vi, så här, vi ser bara det största, men vi ser inte allt som är där under. Jag tycker den bevakningen har varit för dålig, den granskningen har varit för dålig liksom genom åren.
Ja, men det handlar ju om att man måste sätta sig in i saker och ting. Att det är först när man kan, att Annie Lööf, när hon sitter liksom i SVT 30 minuter i februari innan Sverige åkte ut och får frågan, ska Sverige bojkotta VM i Qatar? Och hon säger ja direkt. Mm. Och där kränks mänskligheten dagligen. Då inser jag att jag fattar att Anders Holmberg inte har koll på det. Men jag råkar ju veta då att hon var näringsminister i den regering som tog beslut att öppna ambassad 2013 och öppnade ambassad 2014. Då blev ju hennes uttalande helt horribelt. Hade hon däremot sträckt upp handen och sagt, du Anders, jag var med och öppnade en ambassad där 2014. Jag ångrar det. Jag tycker vi ska bojkotta. Då hade min respekt för Annie Lööf vuxit, istället för det populistiska svaret. Att inte ta ansvar för vad man har gjort tidigare. Och det är naturligtvis skitsvårt att hålla koll på det, särskilt om man håller på med politisk journalistik där det är liksom, ja, de ska ju ha en 360-blick som knappt går, så att säga.
Men sista frågan, hur långt, nästan i alla länder som har varit tveksamma som har sagt så här, men det här är okej, vi kan gå med på det, alltså att det avgörs i det här landet eller det är hanterbart, vi åker ner och granskar lite grann. Men när går det för långt? När känner du liksom din moraliska kompass någonstans att ja, men nu har fotbollen vridit det allt för långt och långt ifrån det som vi faktiskt kan stötta? Här är min röda linje.
På ett sätt önskar jag att jag säger att liksom, ja, men det som Ryssland gjorde nu mot Ukraina är ju att ha passerat det för långt. Men då är det ju bara att gå tillbaka 4 år i tiden när vi lät Ryssland ha fotbolls-VM, och de har även haft EM-match för några år senare trots att de hade gått in i Krim och tagit Krim. Och att, så inte ens där gick uppenbarligen min gräns, och inte många andra som var flytande gränser. Det är ju liksom realpolitik. Jag tycker det är... Jag önskar att det vore lätt att sätta en gräns, men jag tycker att det är väldigt svårt att sätta gränser eftersom vi lever i det här globaliserade samhället där vi gör massa grejer med Kina och med olika länder, och det är lite godtyckligt. Ja, men Belarus, där gick det för långt, vi tar hockey-VM. Det var ju naturligtvis jättebra att man gjorde det, men var drar man gränsen? Saudiarabien in i Jemen och krigar. Israel förtrycker folk i Palestina. Ska Israel vara med och spela fotboll? USA, Irak 2003. Det var ju liksom inga diskussioner. Ska de kastas ut ur idrottssamfundet? Det här är skitsvåra. Det är ju det som är just att det är svårt. Det finns inga tydliga gränser.
Har du några gränser, Jesper? När du känner, ja men nu kollar inte
jag. Ja, man har säkert gränser, men så är man ju en hycklare för att man har liksom inte tagit avstånd tidigare. Men för mig handlar det hela tiden om att lära sig mer saker. Jag är inte lika dedikerad i de här granskningarna som Olof är, men när jag tar del av dem så vrider det sig i magen. Men det är svårt att vifta upp en gräns här nu, då kommer någon ta mig på...
Ja, det är det som är det svåra. Så fort man flyttar en gräns så är det jättesvårt på det sättet. Ja. Innan jag går ska jag bara slå för ett Stora Nygatan 7 ikväll, ja. 18.00. Och sen imorgon i Lund, om man är sugen, studentafton med VM-tema, jag och Simon Bank på AF 19.00.
Bra.
Vilka vinner fotbolls-VM?
Brasilien. Mm. Känns vassa i kvalet. Rafinha är grym. Jag tror Brasilien och Argentina. De europeiska länderna känns svåra. England känns ju inte alls lika bra och mycket skador. Det är oroande, men så mycket skador att de har haft det här tajta spelschemat. Att det kommer liksom... Många trodde ju att nu när det ligger mitt i säsongen, det är kanske kanon. Men det verkar ju vara väldigt mycket skador och så. Danmark är lite outsider.
Ja, precis. Man glömmer lite det med fotbolls-VM. Säsongerna vanligtvis då spelas det, drar det igång mitten på juni och säsongen slutar mitten på maj. Sen är det Champions League någon vecka till. Och sen har ju Europaspelet för många lag slutat långt tidigare. Men nu är liksom VM drar igång veckan efter. Och det är väldigt intensivt, så många kommer ju slitna istället. Och hinner inte läka ihop skadorna.
Nej, det är ju liksom, jag menar, en del spelar på söndagen och så, 8 dagar senare ska de ha flugit till Doha, tränat och kanske spelat någon träningsmatch. Mm. Och sen ska de rakt in i matchen. Och där är det ju, VM-turnén är ju lite kortare än vad den brukar vara också. Så det är ett väldigt tajt spelschema. Det är några dagar kortare så för att det ska tryckas in. Mm. Så men jag hoppas, det hade varit kul med Brasilien. Eller Argentina, kanske Lionel Messi skulle få den där VM-pokalen.
Ja, jag börjar ju...
Men nu när jag såg att de hade tagit fram, Adidas hade tagit fram någon specialsko som var som hans första sko och hans första VM, då... Mm.
Då smälte ditt hjärta.
Nej, då gick topplocket. Där gick min gräns.
Där gick gränsen. Ja, helt rätt, helt rätt. Imorgon är vi tillbaka och då är du och jag här.
Yes.
Oklart om du är här.
Jag tror inte.
Nej, det hoppas vi verkligen inte.
Är det kvisten?
En dag i veckan så klarar vi av att sitta tillsammans. Vi drar igång klockan 7 på YouTube, Twitch och Dobb.one och podden som ni vet kommer ut om några timmar. Tack för den här morgonen. Äntligen måndag. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.